Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej där, jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 86 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. I det här avsnittet så pratar jag med SEO-drottningen Jennifer Sandström som lär dig hur du kan jobba med sökmotoroptimering på ett långsiktigt sätt för att lyfta din blogg eller din hemsida. För det är ju faktiskt så här att med bra sökmotoroptimering kommer Google gilla dig och då låta din blogg eller din sajt landa längre upp på resultatsidorna. Och vem vill inte det liksom? Dessutom så pratar vi om hur viktigt det är att ha mål med sin blogg, att inte bara jaga siffror utan faktiskt analysera den data som du får in i Google Analytics. Det här avsnittet är ett riktigt matigt ett, så ta gärna fram anteckningsblocket och var redo med pennan. Länkar till det vi pratar om i avsnittet det kommer du att hitta i show notes som du hittar på lalinda.se/86. lalinda.se/86. Dina sparade höjdpunkter är bland det första som en besökare ser på din Instagram-profil. Därför så vill jag ge dig några tips om hur du bäst kan använda de här höjdpunkterna för att få nya följare. På lalinda.se/stories ger jag dig mina 5 tips på hur du kan använda dig av de här höjdpunkterna på ett smartare sätt för att fånga upp nya följare och bygga relation till dina existerande följare. I samma inlägg så ger jag dig också en gratis guide till hur du enkelt piffar till dina sparade höjdpunkter. Du har säkert sett dem hos andra, de här fina små ikonerna som man har till varje sparad höjdpunkt. Istället för att ha en trist stillbild från en video, en stillbild som du inte ens får välja själv. På lalinda.se/stories så kan du ladda ner min gratis guide till hur du skapar snyggare höjdpunkter. Gå till lalinda.se/stories för att ladda ner den här gratisguiden men också för att läsa inlägget om hur du gör snyggare och smartare höjdpunkter på stories. Hej och välkommen Jennifer Sandström!
Hej och tack!
Hur är läget denna dag? I Finland, där du sitter.
I Finland. On huvud, som man säger här i Finland. Det är fint, tack. Kul att få prata med dig så här över Skype.
Ja, men det här ska ju bli väldigt intressant. Det här är ett avsnitt som väldigt många har önskat och väldigt många tror jag behöver. För vi ska ju prata om SEO. Men först ska vi prata lite grann om dig. Kan inte du berätta för the people, vem är du och vad har du för dig på dagarna?
Yes, Jennifer Sandström heter då jag. Jag är 26 år gammal och bor i Finland sedan 4 år. Driver eget företag idag sedan ett par år tillbaka. Och där jag dels bloggar och dels jobbar med marknadsföring. Som frilans eller konsult inom lite olika områden men också mycket då inom sökoptimering. Så ja, mina dagar ser väldigt blandade ut och väldigt mix med jobb och olika typer av kunder. Och verkligen liksom det jag också älskar. Jag älskar att ha olika typer av saker att göra och att få jobba med bloggen som är kanske det roligaste, men att också få jobba med andra företag och hjälpa dem med sin marknadsföring och att nå ut till rätt målgrupp på rätt sätt.
Vad handlar dina kanaler om?
Ja, de handlar, det är också lite av en mix. Jag har inte varit bekväm med att så här supernischa in mig på något, utan jag har bestämt mig för att ha några ben som jag försöker följa. Och då är det mycket resor och har varit också en hel del om att bo utomlands. Då jag har bott i några olika länder, pluggat utomlands, jobbat utomlands och sen till sist hamnat i Finland. Och även om det påminner mycket om Sverige så kommer det ju med sina utmaningar. Så jag skriver en hel del om det och resor och upptäck andra kulturer har alltid varit ett stort intresse. Så det är också en stor del. Sen jag startade eget företag så är det också något som jag skriver mycket om och vill dela med mig av, både bra saker men också kanske vara öppen och ärlig om när det inte går lika bra och utmaningar man möter, eller till exempel ekonomi och lite sådana grejer som kanske inte andra pratar om lika mycket och som många ändå är intresserade av. Jag försöker också inom det benet få med marknadsföring och då också skriva lite om sökoptimering och sånt som många tycker är värdefullt. Sen är det lite annat, kanske ett ben, lite vardagsliv, sånt som där det också kan komma med lite tankar, åsikter, blandade typer av inlägg. Så helt enkelt en ganska bra mix.
Ja, men skulle du säga att din blogg är din primära kanal?
Ja, absolut.
Det var ingen snack. Vad gör jag?
Nej. Det är alltså, den som får mest kärlek och den som ger mig mest kärlek tillbaka.
För det tycker jag är så kul att höra. För jag känner någonstans att vi har ju liksom, alltså bloggen har ju hamnat väldigt mycket i skymundan sedan, ja men intåget av Instagram främst. Men också Facebook och YouTube och så. Men jag känner ändå att det är många bloggare som kanske har lämnat bloggen till förmån för Instagram främst. Speciellt de som kanske bloggade som någon form av en vardagsbloggande och lägger upp liksom vardagsbilder och sådär. Hur har du känt liksom att din blogg, när startade du din blogg?
Den plattformen som jag har idag, jennifersandström.se, har funnits sedan 2012. Sen har jag bloggat sedan 2006. Liksom. Men då var jag också ganska ung så att det har ju hänt mycket liksom, sen dess.
Så du har inte kvar det i arkivet?
Det finns kvar.
Inte på den nuvarande bloggen?
Nej, precis.
Jag har ju mitt arkiv kvar då. På min nuvarande blogg så finns ju mitt arkiv sedan 2005. Och det är ju liksom, ja, det kan ju gå hur som helst när man går tillbaka dit då och tittar.
Ja, gud, det är en helt annan värld.
Ja, men det är ju verkligen det. Ja.
Men jag kan verkligen känna igen mig i det här du beskriver om så här vardagsbloggandet. För där har ju mitt eget bloggande också förändrats. Och jag har inte samma behov av att skriva blogginlägg som ser ut så, liksom det här dagboksupplägget. Och inte heller att läsa själv, alltså konsumera sånt innehåll. Utan där känner jag att det kanske har gått mot att bli lite mer kvalitativa typ artiklar. Som jag själv försöker producera. Samtidigt som jag vill blanda upp det med ändå personligt och lättsamt innehåll. Jag kan förstå att man har gått över också till Instagram och det tror jag också många läsare har gjort, att man kanske inte konsumerar sånt innehåll på samma sätt idag.
Inte lika ofta i alla fall kanske. Man kanske inte läser bloggar varje dag. Alltså jag vet ju att jag kanske läser bloggar en gång i veckan. Ifall jag tar mig en så här, nu ska jag läsa bloggar kväll eller timme eller sådär. Så gör jag det på en dedikerad tid. Men det är klart att jag läser vissa inlägg om det är så att, jag menar, att de länkas in från Facebook till exempel eller så. Hur läser du bloggar? Läser du bloggar? Eller producerar du bara?
Jag har läst väldigt mycket bloggar under många år och gör det fortfarande. Men har nyligen haft lite av en paus då jag kände att det blev väldigt mycket. Och man blir ganska dränerad av att ta in så många olika intryck. Men jag tycker fortfarande om, alltså jag gillar ju, sen är jag en textperson, alltså jag gillar ju det här med att man kan fördjupa sig, alltså dels då när man läser innehållet, alltså att ett blogginlägg blir så mycket mer än att scrolla i ett Instagramflöde, att man, så jag gillar ju formatet, Men jag känner också att jag kanske vill ha något mer specifikt och att jag vill få ut, alltså att jag har blivit mer kräsen som bloggläsare. Mm. Att det inte bara är det här. Jag är till exempel inte så intresserad av att läsa om vad du har gjort idag. Nej, alltså det intresserar inte mig. På, det kanske är kul att läsa från kompisar.
Så kränkt.
Men, att, men det är också lite av en, vissa, ja, jag vet inte.
Nej, men vad tror du att det krävs idag? Om någon kommer till dig och säger att jag vill starta en blogg. Vad skulle du säga att det krävs för att få en framgångsrik blogg 2019?
Alltså, man kanske ska ha någon form av mål eller syfte och som också sträcker sig lite längre. För det är väl så jag känner själv med bloggen. Alltså många av de blogginlägg jag skriver, de ska kunna leva flera år från idag. Det ska vara relevant också nästa år. Alltså flera, inte alla blogginlägg jag skriver. Men jag tror att om man startar en blogg idag så ska det kanske finnas någon sån tanke att man skapar mer kvalitativt innehåll. Och dela med sig av kanske också kunskap på något plan som faktiskt kan vara relevant. Till skillnad från övriga sociala medier, eller ja, då främst kanske Facebook och Instagram, som är väldigt mycket, det händer nu och det är gammalt imorgon.
Mm. Om man då ska starta en blogg, för jag menar om man tittar på bloggen som kanal, till skillnad från sociala medier så är den ju en a man's an island liksom. Alltså man är ju helt, om man nu inte lägger sig på en bloggportal, och det kan vi också prata om så här, bloggportal versus att ha en egen sajt och vad som är positivt och negativt där, men just det här att man hamnar ju, man blir väldigt själv, man blir väldigt ensam, och hur ska man då få in trafik på den här rackarns bloggen? Därför att om du tittar på typ Instagram eller YouTube eller Facebook, då har du ju ett sammanhang. Det har du ju inte med bloggen, speciellt inte om du ligger på eller din egen domän.
Det är lättare att skapa ett sammanhang genom att följa och liksom vara aktiv och samla. Precis. På de plattformarna. Det kan man ju också göra med bloggen genom att läsa andra bloggar och kommentera hos andra. Det är ju ett sätt att nå ut. Men sen det som kanske då är naturligt att komma in på är just sökoptimeringen, att även om man är ensam så finns ju innehållet på Google.
Ja, precis. Vad är sökmotoroptimering?
Ja, det handlar om att dyka upp med ditt innehåll när någon googlar på det du har skrivit om.
Det var ju en väldigt enkel förklaring. Men om vi ska gå in på mer på det, men jag tänker att först och främst det här med att ligga på en bloggportal versus ha en egen domän. Vad är skillnaden? Och vad är liksom positivt och negativt med en bloggportal till att börja med?
Det positiva kan ju vara då att du får ett sammanhang. Du kan bli pushad liksom, att läsarna kommer in från andras bloggar på samma sajt. Och du behöver inte sköta något med det tekniska själv, vilket är väldigt skönt, särskilt om man är ny. Nackdelen är väl att beroende på avtal så kanske inte du som äger ditt innehåll, saker och ting kan ändras. De gör uppdateringar på sajten som kanske inte dina läsare tycker är så trevligt. Och lite så.
Och sen beror det ju också på ifall man, förlåt, men sen beror det ju också på ifall man då bloggar på en, alltså till exempel blogg.se, där man vem som helst kan liksom signa upp sig på en gratis blogg. Och, men då får man ofta annonser som man inte får någonting betalt för. Och sen som du säger, man är ganska begränsad i hur, ja men typ layout och sådana saker. Men om du ligger på, ja men om man tittar på de som ligger på olika tidningar till exempel. Eller om man ligger hos Metro Mode eller eller vad man nu ligger någonstans. Då har man ju ofta ett kontrakt med den sajten, vilket betyder att man får betalt för att man bloggar där. Så det är ju också en liten olika. Så.
Ja, och om det är så att man får betalt, då kan ju det vara en ganska stor fördel som väger upp.
Precis.
Men om man väljer en portal där vem som helst kan signa upp bara för att det är ett enkelt alternativ, så tycker jag att man ska vara noggrann med att kolla just sådana grejer, om det finns reklam och om vem är det som äger innehållet och kan du exportera det. Om du börjar producera kvalitativa artiklar, kan du sen, och om du senare vill starta upp din egen sajt, kan du då flytta över dem? Hur enkelt är det? Följer bilderna med? Vad händer med? För där finns det portaler som inte är jätte, som jag inte alls skulle rekommendera.
Vågar du, Vågar du namedroppa?
Ja, men till exempel nu.com
eller N-O-U W.
Precis, ja. Det är ett helvete att flytta därifrån. Så har man registrerat sig där och
tror att man... really feel.
Om man tror att man ändå skulle vilja ha en egen plattform eller på något sätt spara sitt material på en egen sajt, så skulle jag inte rekommendera. Då skulle jag rekommendera att flytta därifrån liksom snarast. Alltså tyvärr. Men det är också att det känns som att det är en plattform som är lite mer som Instagram. Och inte att kanske handla om att producera bra innehåll som ska vara i flera år.
Väldigt många som kanske som skapar mer vad man skulle kalla för lifestyle-bloggare. Vilket är typ som Instagram fast i bloggform.
Ja.
Men varför ska man då ha en egen domän? Alltså en egen sajt som du säger.
Mm. Då har man ju, om man har en egen domän, så har man ju full kontroll över sin plattform och kan bestämma helt och hållet vad som ska finnas på den. Och det är också något som man då kan bygga upp under en längre tid, om till exempel om vi ska komma in på sökoptimering. Alltså men där kan man ju också bygga upp sitt domännamn. Om man har en bloggportal så kanske man ändå har sitt eget namn, jennifersandström.se. Så kan man också bygga upp liksom att det blir en starkare domän som kan få mer trafik från Google. Men det kan också vara, vissa plattformar kanske inte är lika bra anpassade för sökoptimering. Så då kan man också, om du har din egna plattform, så kan du ju se till att den är liksom följer alla regler och lagar som bör följas för att kunna ranka så bra som möjligt. Så att, men där beror det igen på vilken plattform man ligger på. För att om du bloggar på L, då kan det vara så. Det är en så pass stark plattform, så då kan du å andra sidan ranka med ditt innehåll för att du får mycket på grund av att det är en så stark domän, liksom L.se.
Vad är det som avgör om man har en stark ranking, alltså stark domän eller inte?
Det är flera faktorer. Alltså dels kolla Google på tekniskt hur sajten liksom presterar. Och då finns det flera olika grejer. Till exempel så här klassiker. Hur snabbt den laddar. Om den är mobilanpassad. Sen är det lite mer så här tekniska detaljer som den också kollar på. Om man kan använda verktyg för att skanna en sajt för att se att man följer liksom dem. Men det är också så kollar den på... liksom att du uppdaterar regelbundet, och det är därför bloggar har liksom en fördel, för att det är sajter som uppdateras frekvent med nytt innehåll, och det är också något som Google gillar. Och det kanske svåraste är att sökoptimering tar tid, alltså att bygga upp en stark sajt, det är något som behövs göras under en längre tid, för det handlar mycket om att skapa ett förtroende mot Google, och det är något som tar tid att få. Och också sånt som påverkas av länkar som kommer in från andra sajter till en sajt. Och sker liksom, så här, organiskt under tiden. Att det är någon annan bloggare som tipsar om en. Och lite sånt. Och sen visst, det finns väl kanske sätt att snabba upp det. Och man kan till exempel gästblogga hos andra. Eller på annat sätt försöka skapa liksom att det kommer in länkar till ens egna blogg. Som då också kan påskynda den processen. Men... generellt så tar det tid. Men där igen har man då en fördel som bloggare, om man kanske har bloggat redan i några år. Det är att man har redan ofta en ganska stark sajt naturligt. Men om man då är ny så ska man kanske ha det i åtanke att det tar lite tid att bygga upp. Att du kommer inte, du kommer vara svårt att ranka med ditt innehåll från dag ett.
Men hur, om man då vill ha en egen blogg på en egen domän. Hur funkar det? Är det krångligt? Om man vill ha en sån?
Det finns antingen, jag tycker att man kan anlita och ta hjälp av någon. Eller så kan man försöka läsa på själv. Jag har alltid haft min bror som har hjälpt mig med det tekniska. För att och det är ganska svårt med liksom så här webbhotell och bloggdesign. Och det finns också många färdiga teman man kan köpa. Och det kan man komma ganska långt med. Men just för att sätta upp det från scratch. Antingen så kan man då googla och läsa på. Eller också ta hjälp. Och jag har skrivit lite om det här på min blogg. Just om, förklarat lite om vad är ett webbhotell. Och hur ska man tänka när man skaffar ett webbhotell. Och också så när man står och väljer mellan webbhotell och en annan portal.
Men det man behöver där är då ett webbhotell. Där man liksom ska placera innehållet. Och då är det man oftast använder som typ, vad ska man säga, installation, alltså verktyget, det vanligaste där är WordPress.
Ja, det är ju inte webbhotellet.
Nej, men det installerar man på webbhotellet liksom.
Ja, precis. Så man måste ju göra den kopplingen för att kunna skriva sitt innan. Ja, WordPress.
Och så sen vill man ju ha en domän.
Ja.
Så domän, webbhotell och wordpress.org, vilket då är liksom en installation. Men väldigt många webbhotell har ju så att man kan installera WordPress med typ ett klick.
Ja, det ska kunna vara ganska enkelt.
Ja, och sen så brukar det finns en hel drös standardteman och gratisteman. Men vill man ha någonting som är lite mera specifikt eller sådär, så kan man också köpa en massa teman. Bland annat på ThemeForest, där jag har nog köpt de flesta av mina teman. Så att det är lite mer krux, men totally worth it. Jag har ju aldrig legat på en bloggportal. Har du legat på en bloggportal? För jag har ju haft egen domän sedan 2001, 2.
Nej, jag har legat på massa olika. Blogg.se, Blogspot, Finest. Som dog nu när GDPR kom in i bilden. Också legat på, vad heter den? Spotlife.
Ja, det fanns en som heter Spotlife. Den som Isabella Löwengrip startade en gång i tiden.
Precis, så jag har testat det mesta.
Du har testat det mesta, men du landade ändå i att du skulle ha en egen.
Ja.
Och vad var det som så här, petade över dig? För att någonstans, så, som du säger, så är det ju enklare att låta någon annan sköta det.
Ja, och kunna så här, styra över designen själv, det kanske var det främsta, tror jag faktiskt. Och sen ha kontroll över innehållet för att jag känner att kunna ha det samlat och inte behöva oroa sig att om man ska flytta till en annan portal att ta med arkivet och lite sånt.
Men så SEO handlar helt enkelt om att få in mer folk från Google. Att man liksom får in. För att om du tittar på din bloggstatistik, jag skulle säga att ungefär, ja, det är åtminstone 30-40%, om inte mer, av min bloggtrafik som kommer direkt från Google. Hur mycket är det för dig på ett ungefär?
Ja, det är nog ännu mer. Mm. Alltså totalt är det kanske, jag vet faktiskt inte, kan det vara 80%?
Oj, det är ju svinmycket. Men det jag tänker på då, det är så här, absolut att det kommer in mycket från Google och det är jättebra. Men hur gör man om dem till liksom lojala läsare?
Alltså, det kan man ju absolut göra, men jag skulle också säga att man måste inte göra det. Alltså, man kan ju också skapa innehåll som kan vara relevant. Alltså till exempel reseguider som jag skriver. Jag vet att om jag publicerar en reseguide idag så kommer den kunna ranka och få trafik på Google. Det är liksom så, och då kan jag använda det till exempel i att sälja in samarbeten eller jobba med affiliate och liksom skapa också ett sätt att jobba med bloggen på det sättet. Och jag vet också att de som hittar min reseguide om Milano, de kommer inte vara intresserade av en reseguide om Paris, eller de vill inte följa min blogg och läsa om andra resor.
Nej.
Alltså lite så. Sen om man tycker att det känns jättetråkigt att bara få in såna här besökare som skiter i vem jag är.
Så kan man ju, tråkigt.
Ja, så finns det också, beroende på vad man skriver om. Till exempel mina inlägg om, har ett par så här börjar du blogga och liksom, så här marknadsför du din blogg. Det är ju personer som är intresserade av att men det här vill ju jag veta mer om. De vill ju läsa fler inlägg på min blogg som jag har skrivit om det. Och kanske också bli lite intresserade och så här, ja, men vem är den här tjejen? Hur jobbar hon med sin blogg? Och där, om jag var smart, skulle jag också kunna starta alltså så här, en mejllista och samla in så här, vill du lära dig mer om det här?
Om du var smart, är du inte det?
Eller smart. Om jag var tillräckligt nischad, där har jag känt att fast jag vill inte jobba med ett nyhetsbrev som bara handlar om det här. Alltså, jag har inte. Men det är ju ett sätt som är möjligt att jobba med. Och det funkar ju särskilt bra om man har en väldigt nischad blogg. Då är det lättare att konvertera de här besökarna till återkommande läsare eller följare eller vad det nu kan vara.
För det jag känner någonstans, och det jag har börjat känna väldigt mycket bara det senaste året, det är så här, what's the point? Alltså, vad är ditt slutmål? För att i slutändan, tänker jag. Om man inte bara vill ha sin blogg eller sina sociala kanaler som en hobby, så måste man ju tjäna pengar någonstans i slutändan. Mm. Och det är så här, hur konverterar du din bloggtrafik till konvertering, alltså till pengar, till sälj i slutändan? Och som du säger, att absolut att man kan använda sin bloggtrafik då för att sälja in samarbeten. Alltså att sälja in att man har reklam på sin blogg, antingen om man då har banners eller om man gör olika samarbeten av olika slag. Men jag tror att den där tanken är sjukt viktig att ha med sig, så att man inte bara jagar siffror av ingen anledning, utan att man har liksom ett endgame på något vis. Och sen behöver man inte ha det klart för sig såklart från början, utan man kan ju försöka liksom få kanaler att växa för att sen liksom komma fram till vad man vill göra med liksom den här banken av värde som man har skapat. Mm. Men ändå att man liksom inte bara jagar siffrorna, utan att ha satt upp ett mål, därför att då kan det ju bli en ändlös katt och råttalek liksom. Och det blir jättetröttsamt.
Ja, absolut, för det finns ju, och det är också så här, vad ska man med alla följare på Instagram till heller? Alltså varför måste man hela tiden öka? Det finns ju inte heller någon poäng, utan det är kanske viktigare att ha ett annat mål. Okej, men varför ska du blogga? Vad vill du göra? Det kanske är att du startar upp ett företag och du vill kunna göra det här och det här. Okej, men då kanske ditt mål ska vara att nå ut till intressanta personer som också kan vara potentiella kunder. Så du kanske aldrig kommer ha reklam på din blogg, men folk som googlar kommer hitta dig och de kommer vilja anställa dig. Eller som jag också gillar att ta upp, det är att journalister kan också googla. Det kan vara folk som vill intervjua dig eller på annat sätt uppmärksamma dig, som kan vara positivt för ditt företag eller vad du nu pysslar med.
Precis, alltså att det är någon form av varumärkesbygge. Men det är väl bara där jag vill så här, att man ska så här, någonstans ha en tanke på vad syftet är. Så att man inte bara fastnar i att jag vill ha mer. Och så liksom blir det bara, ja men det blir ju bara destruktivt till slut. Att man bara jagar mer, fast man inte riktigt vet vad man... Man vet inte när man är nöjd. Man vet inte när man har kommit till mål.
Man blir aldrig nöjd.
Nej, och det är det som är problemet. Att om du har satt ett mål, då kan du åtminstone landa någonstans i att du har nått målet. Och sen kanske sätta ett nytt mål. Men det måste ju också finnas... Det måste finnas något slut. Eller inte något slut, men det måste finnas...
Syfte.
Ja, ett syfte och ett lugn. Någonstans.
Ja.
Jag blir liksom så stressad när folk bara säger jag vill ha mer. Man bara, ja men alltså när ska du bara liksom sätta det och känna att ja men det här gick ju bra.
Ja, så. Men det är lite vårt samhälle i ett nötskal kanske.
Ja, förlåt, det var bara helt kört från början, det var inte ens lönt liksom. Okej, men hur fungerar SEO? Take me through it. Vad är bra SEO? Vad avgör om jag säger att du ska skriva ett blogginlägg eller du ska göra en sajt, alltså hur sökmotoranpassar man en blogg?
Ja, det känns som att det är en stor fråga du ställer
ja,
här.
Ja, men alltså jag tänker att du får break it down.
Ja, det är ju som sagt, det är flera faktorer som Google kollar på. Men jag brukar säga att vad det egentligen handlar om, det är ju att det ska vara användarvänligt. Alltså det finns någon som googlar på någonting, och om ditt innehåll är relevant för den googlingen, då vill ju Google visa det. Men ditt jobb är att underlätta för Google att dels förstå vad liksom din sajt handlar om och vad det specifika inlägget eller undersidan handlar om. Och då finns det lite olika sätt. Alltså du måste ha skrivit i titeln vad det handlar om. När man skriver om något naturligt, så blir det att man nämner olika typer av, som man pratar då i sökoptimering om, nyckelord, sökord, sökfraser. Man använder synonymer till dem och kanske flera gånger i texten. Och liksom, ja, lite så här olika grejer. Men ja, det är egentligen Google läser innehållet på din sajt och försöker förstå vad det handlar om, för att det sen ska kunna visa det till folk som gör sökningar. Och med tanke på att det finns så mycket innehåll idag, så blir ju liksom, Google kan ju bli mer kräsen och välja att visa det absolut bästa innehållet. Mm. Och därför är det också viktigt att då ha en stark sajt. För att om Google redan litar på dig från början, om du har producerat annat material tidigare som besökare verkar gilla och sådär, då blir det lättare för Google att välja liksom, att visa upp din sajt. Vad mer? Det känns som att break this down. Alltså jag har börjat faktiskt med, för att och det här är ju lite av ett problem, att många blir överväldigade av sökoptimeringen och känner att det där verkar svårt och det verkar krångligt och det verkar så här, handlar det om att liksom lura Google och modifiera sitt innehåll så att det inte ens är liksom på riktigt. Men nej, utan det handlar om att
det går knappt att lura Google längre.
Nej, och det handlar om att du skapar kvalitativt material helt enkelt. Och där är också en sån sak som jag brukar förklara, att man säger att Google gillar text, så att ju längre innehåll desto bättre. Men det är också för att om jag söker på till exempel en reseguide till Paris, då vill ju jag gärna ha mycket information. Så att om jag kommer in på ett blogginlägg med 5 bilder och där det står: de här 3 sakerna kan du göra i Paris.
Eiffeltornet är kul.
Ja, då tycker inte jag som besökare att det är av värde. Nej. Och då kommer jag välja någon annans innehåll. Så att jag tycker att när man skapar liksom sitt innehåll och funderar på okej, vad står det egentligen när man kommer in på din sajt? Vad står det på startsidan? Hur beskriver du dig själv? Och, liksom, och sen när man kommer in på ett inlägg, vad står det egentligen här? Att ha läsaren i åtanke. Om man kommer in helt utifrån, är det logiskt vad det handlar om?
Om jag har googlat, precis, fattar man vad det handlar om?
Ja, precis. Förstår man. Och om man då har läst har man läst ett inlägg, då kanske man vill ha mer. Så det är också så här, länka vidare till annat relevant innehåll på din sajt. Jag brukar också prata om att, eller man delar ju som upp det. Du ska ju dels se till att din blogg som helhet då är sökoptimerad, men sen också de specifika inläggen och undersidorna. Men som helhet så kan det ju vara att om man kanske söker på, om man söker på svensk utomlands eller reseblogg eller svensk i Finland, då kanske jag vill dyka upp. Men då krävs det ju att det också finns det på startsidan. Om någon har googlat på det och kommer till min sajt, då kanske man vill läsa mer. Ja, men vem är jag? Så att just att då måste man ju ha en om mig-sida och liksom kanske kontaktuppgifter och lite så här, så att man presentera någon typ av relevans för besök.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okay. Och jag tycker att det är liksom, det här är så här, för på min blogg så har jag också att jag har ju 4 stycken små lådor högst upp, eller man ska säga. Där det står liksom att man kan anlita mig, och så sen står det Höga kusten, där jag ju då bor, och så sen så är det om influencersnack, tror jag den heter, eller liksom, ja, och det är lite företagande och om hur man jobbar som influencer, och så sen är det plus size outfits, någon slags outfit-grej där, och då får man ändå en ganska snabbt, så får man en bild av vem jag är, vad mina ämnen är, liksom lite grann mitt budskap, min nisch, så. Och det är ju både då för Google, men det är ju främst för användaren. Och i och med att det blir för användaren så blir det också för Google. Det här är lite grann samma sak som jag för några avsnitt sedan pratade om Instagram-algoritmen. Och att algoritmen handlar om att i slutändan tillfredsställa användaren som söker efter innehåll eller som vill ta del av innehåll. Och då serverar Instagrams algoritm innehåll baserat på tidigare interaktioner och vad som man liksom har påvisat att man har gillat tidigare. Och det här är ju lite grann samma sak som Google. Om du söker på någonting, då är ju Googles, alltså Googles algoritm jobb att hitta det innehållet som är bäst för den som söker. Och inte så här lyfta vissa sajter för att de är liksom flådiga eller liksom välskrivna eller vad det kan vara för någonting, utan det är ju att hitta det som passar bäst för det den som söker.
Mm.
Så att, att man liksom virrar in sig, för jag vet att för många år sedan när man då försökte liksom gå runt Google och man försökte skriva sökord fast med vit text på vit bakgrund för att du vet, man skulle bara få in alla de här orden och man försökte liksom lura Google. Och det funkar ju inte längre, utan det handlar om, det är ju egentligen så här, skriv så att mottagaren fattar vad du är ute efter. Mm. Och sen är det ju som du säger tekniska grejer, att du liksom inte har för tunga bilder, att dela upp texten i underrubriker och sådär, för att då kan ju både personen se lättare vad det är för någonting som pågår på den här sajten, men också att Google rent tekniskt kan förstå att okej, okay, här har du delat in sidan för att förklara för mig vad som är viktigt i innehållet. Mm. Men just det här, bara en sån enkel grej så att är det en reseguide till Paris, döp den till reseguide till Paris. Inte till liksom så här mysiga kaféer och härliga liksom härlig sightseeing i Paris, utan skriv reseguide till Paris. Alltså,
eller något så här fancy franskt citat.
Exakt. Det är ingen som söker på det. Skriv som folk söker.
Mm. Och det kan ju vara, alltså många som bloggar är ju också kreativa själar och det kan ta emot att skriva något så tråkigt som en guide till Paris. Men där får man ju göra en avvägning. Ja, men vill du att det här inlägget ska vara relevant för dina följare som kommer in här idag, eller vill du att det ska också kunna hittas av fler också framöver och ge trafik till din sajt? Det är ju, it's up to you.
Jo, men lite så. Och där är det ju också så här, att du, alla inlägg man skriver behöver ju inte vara... Alltså jag gjorde ett YouTube-klipp för ett par år sedan om just så här, så blir du kompis med Google och dig själv. Ja. Därför att det handlar ju om att... Det jag menar är... Och det här är också lite grann det jag pratar om i min kurs Social Brand Lab och relationsresan. Alltså know, like and trust. Alltså vart någonstans man befinner sig i relationsresan till den här personen som man, vars innehåll man tar del av. Och just såna här inlägg, alltså såna här sökmotoroptimerade inlägg, de kommer ju in på den här know, alltså get to know each other. Och det är ju då jag då som besökare börjar lära mig vem du är och vad du kan lära mig. Eller vad jag kan, alltså hur jag kan ha användning av dig. Men sen så när man kommer vidare i den här relationsresan också, så handlar det om att då ska man ju börja gilla varann och lära känna varann. Och då vill jag ju kanske veta vad du har gjort idag. Även om du, Jennifer, inte är så jävla intresserad av vad jag har gjort idag, så kanske jag är intresserad av vad du har gjort idag, för jag är lite mer trevlig människa. och då är det liksom en annan typ av inlägg. Men då är ju det inlägg, alltså blogginlägg för dina existerande läsare. För de som vill fördjupa den här relationen med dig. Och då behöver man inte skriva de sökmotoroptimerade. Utan då kan de ju heta hängde på ett mysigt café på Storgatan. Liksom. Alltså du vet, då behöver inte det vara perfekt för Google. Så att det what I'm getting at är att alla inlägg behöver inte vara sökmotoroptimerade och perfekta för Google för att det ska vara bra innehåll.
Mm, nej, verkligen. Och så jobbar jag själv också med mina inlägg. Och det är också så här, när man sökoptimerar så allt lämpar sig inte heller att sökoptimera, för att det måste ju vara något som folk faktiskt söker på.
Mm.
Du kanske vill skriva ett inlägg och sökoptimera det, men om det inte är någon som söker på det så blir det också lite så här att det är alltså wasted.
Hur kan man kolla upp vad folk söker på då?
Då man kan använda till exempel Keyword Planner som är Googles egna verktyg. och skriva in då liksom termer och se, finns det faktiskt söktrafik? Och då kan man också jämföra olika och se om folk söker på ett sånt ord eller kanske på ett, liksom, vilken typ av fras.
Sen kan man också själv...
Keyword planner, sökordsplaneraren på svenska.
Ja, men man kan googla på keyword planner så kommer man dit.
Yes, och man kan ju också googla själv. Alltså googla på ämnet eller det du har tänkt skriva om. Finns det något innehåll? Mm. För om det finns innehåll, då kan man också anta att det är någonting som folk också söker på. Alltså de går lite hand i hand.
Mm.
Och också när du börjar skriva in ett ord i Google, om det dyker upp förslag... och om det dyker upp många förslag, då är det också ett ganska starkt tecken på att ja, men det här är något som folk söker på.
Mm.
Och då kan man också se vad för relaterade sökningar gör folk. Så om du kanske vill göra den här reseguiden till Paris, men det är också en ganska, det är hård konkurrens på den termen, för det finns resesajter och liksom många som tävlar om den. Så då kanske du ska rikta in dig på något specifikt om Paris som folk också verkar söka på.
Loppisguide till Paris, typ.
Ja.
Alltså någonting som är smalare.
Ja, precis. Och sen ett annat verktyg som jag vet många gillar och som också är min favorit. Det är answerthepublic.com.
Answerthepublic.com.
Ja,
vad är det?
Ett långt och krångligt namn. Där kan man skriva in en fras eller ett ord. Välja svenska som språk. Och sen se vad för typ av sökningar som det här... ordet dyker upp. Så det är så här olika frågeställningar, olika typer av ämnen. Alltså man får ganska mycket information.
Mm-hmm.
Och där kan man också se att något som fler söker på, då finns det ju mer data att samla. Och tvärtom, om det inte söks lika mycket så finns det inte lika mycket data. Så där kan man ju bli inspirerad och faktiskt få idéer att aha, men folk söker ju på den här frågan och jag sitter ju på svaret. Då kanske jag borde skriva ett inlägg om det.
Mm. Bra tips. Men om jag nu ska skriva ett så här hårdkokt liksom sökmotoroptimerat inlägg och så har jag då ett sökord, men vi håller oss till reseguiden i Paris. Hur ska jag skriva det här inlägget för att Google ska gilla det? Vart ska reseguide i Paris in någonstans?
Ja, det finns ju ett par ställen då, till exempel i titeln på inlägget. Och URL:en brukar ju ofta stämma överens med titeln, så också i URL:en ska
adressen,
det gärna finnas.
Alltså webbadressen för folk som inte spik url.
Ja, i webbadressen och metabeskrivning som är en text som Google automatiskt plockar. Det kan vara liksom början på ditt inlägg. Eller så om du då har WordPress så ska du använda pluginet som heter Yoast. För då kan du specificera en egen metabeskrivning.
Och hur stavar du Yoast?
Hur jag stavar Yoast?
Mm. Ja, men alltså det är ett ord som är
A.
I-O-U-A.
Nej, inte U.
I-O-A-S-T. Ja. Som gäst, fast Yoast.
Just det. Och det är ett jättebra verktyg. Alltså, så att det är egentligen ett måste. För där kan man då specificera den här metabeskrivningen. Och förutom att ta med att det är då en guide till Paris. Eller Google också så smart så att Google fattar om man skriver liksom guide till Paris. Eller Paris-guide. Alltså,
det kan vara i olika former. Det behöver inte vara exakt liksom, en guide till Paris i den ordningen.
Precis. Och, men den här metabeskrivningen är också din chans att liksom sälja in inlägget. Så, för det är det man ser i Googles sökresultat. Det är alltså den här lilla utdraget, alltså den lite längre texten under titeln och under webbadressen som syns. Så den ska man ju då gärna ta tillfället i akt.
Men den syns ingen annanstans. Det är bara på Google. Och eventuellt när man typ delar på Facebook och sådär så dyker den metabeskrivningen upp. Därför att det här tror jag kan förvirra väldigt många. Att så här, men vart är den? Vart syns den? Varför har jag den? Vad fyller den för syfte? Men det är ju det, om man inte skriver in den så kommer den ju dra typ den första meningen i inlägget och den kanske inte alltid är så säljig.
Nej, och Google kan också välja att ta andra en helt annan rad om Google känner för det.
Oj.
Även om man har specificerat sin beskrivning.
Jaha, ja.
Ja.
Google är lite ett asshole ibland med andra ord, som inte gör som man vill.
Man måste rätta sig i Googles led också. Vad mer? Sen så, alltså det brukar vara bra att nämna det i början på inlägget. Det brukar vara bra att ha med det i en underrubrik.
Det som är så bra också med Yoast är ju att, med gästen, gästjoasten, är ju att där får man, när man har skrivit ett inlägg så får man lite tips. Såhär,
ja.
Det här är vad som är bra med det här inlägget och här kan du förbättra. Och då vill man ju ha liksom en grön prick. Man kan få en grön, en orange eller en röd prick. Får man en röd prick då är man dåligt ute. För då kan man också bara stänga av ifall man inte bara vill söka mot optimerad. Då kan man bara skita i det. Men då, kan man ju, då ska man ju liksom sträva efter att få en grön prick på dem som man vill söka mot och optimera.
Mm. Så det är också jättebra att få de riktlinjerna och att Yoast kan säga att ja, men det här är ett för kort inlägg till exempel. Alltså du måste ha ett längre inlägg, kan vara en sån sak.
Vad är det då? Ska 300 ord?
Jag undrar om det är just minimum, men man ska ju gärna ha över 600 ord.
Oj.
Egentligen. Alltså ju längre desto bättre. Är det en reseguide så ska du ha 1500
absolut,
ord.
Absolut, alltså. Absolut.
Men liksom. Och ju mer konkurrens det finns desto...
desto längre. Du får gärna skriva en bok. Kör.
Då kommer du ranka.
Ja, precis.
Och det är också så här, då ska man skriva in sin sökfras eller det här sökordet i Yoast. Och om man då har använt lite varianter på det här ordet, man kanske har använt plural eller i URL:en så kanske inte OÄÖ kommer inte med i URL:en, så då kommer Yoast klaga på att nu är det inte samma ord i din URL. Men man får inte bli för låst.
Yoast är inte supersmart alla gånger. Google är smartare än Yoast om man säger så.
Ja, precis.
Alla gånger.
Ja, men det är ändå bra riktlinjer.
Ja, men precis. Det är bra att ha liksom som en hjälp.
Ja, och sen alltså... det finns ju som sagt vissa grejer som man så här, just ska tänka på att få med i inlägget. Det kan också vara bra att länka internt till andra inlägg som kan ge... Alltså internt till sina egna andra inlägg som kan ge mer värde för läsaren. Men också att länka till andra sajter som kan vara relevanta. För det, också, det visar också till Google att ja, men jag rekommenderar annat innehåll som kan vara bra för läsaren. Och för det enda Google vill är att det ska vara bra för läsaren. Liksom.
Precis, att det ska vara relevant.
Ja.
Det är jättebra. Och just det här också att inte vara rädd för att länka. För att liksom, man kommer ju inte att tappa läsaren utan man kommer ju bara att ge mer värde till läsaren. Vilket betyder att om du ger värde till läsaren så kommer den att hänga kvar hos dig. För att den blir glad för att du faktiskt gav någonting vettigt. Men också det här att det som jag tror att många missar, det är ju just det här, men vad, nu har du fått in en läsare från Google på din sajt. De har läst hela ditt inlägg, vad ska de göra nu?
Precis, call to action. Brukar man egentligen säga att varje sida ska ha. Alltså vad vill du att läsaren ska göra? Och det kan ju vara lite olika saker. Alltså lojala läsare, då kanske man vill att folk ska kommentera. Men om det är just någon från Google, då kan det ju antingen vara att man ska signa upp på en maillista om man har en sån. Eller att man kanske ska läsa ett annat inlägg där man ger mer information. Eller att man ska följa din Facebook-sida för att få mer liksom sån här liknande uppdateringar i framtiden eller följa ens blogg eller vad det kan ju vara, men att man tar i alla fall det utrymmet, alltså längst neråt, ha någon typ av sån call to action, alltså uppmuntra besökaren att göra någonting, för att man är också väldigt lat som besökare, så att om det står liksom här kan du läsa mer eller gå in här, gör det här, då gör man det. Men om det bara står liksom ja. Eller om det är såna här knappar liksom bara som är Facebook följblogg, då blir man inte lika uppmanad. Men om det står aktivt så här, följ jättegärna min blogg om du vill ha mer eller liksom någonting sånt där som gör att det blir, då blir man så här, jo men det ska jag göra. Eller till exempel om det är något där du vill ha in kunder, då kan det ju vara en sån sak att har du frågor, kontakta mig eller liksom så här, hör av dig. Och så att man har sin mailadress eller länka till kontaktsida eller någonting som också gör att ge en påminnelse till läsaren att ja, men just det, jag har ju faktiskt en fråga. Då ska jag, för det har jag på vissa inlägg som just drar in, alltså just de här kanske hur man marknadsför sin blogg eller hur man startar sin blogg. Då får jag en del mail att, och det hade jag nog inte fått till samma utsträckning om jag inte hade haft den längst ner, där jag uppmanar folk att faktiskt ta kontakt.
Mm. Men det här har jag också. Jag har ju vad jag kallar för content upgrades eller lead magnets. Alltså en nedladdningsbar guide kan man säga. Till exempel hur man tar betalt för samarbeten. Och den guiden får man då ifall man signar upp sig för min mailinglista. Eller man kan liksom, man får ange sitt namn och sin mailadress och så får man den på mailen. Och det är ju då efter att jag har skrivit ett blogginlägg, fast då kan du liksom få mer information om du laddar ner den här guiden. Och då kan man välja att bara ladda ner guiden på grund av GDPR. eller så kan man välja att man får då signa upp sig på min mailinglista. Och jag menar, där droppar du ju in folk varje dag. Och de kommer ju via Google oftast.
Ja, det är ett jättesmart sätt som du har liksom lyckats förvalta det här på. Istället för att kasta bort all Google-trafik så har ju du hittat ett smart sätt för att faktiskt konvertera dem till något värdefullt.
Ja, och det är ju liksom en strategi. Men nu är det ju också så att jag har ju någonting att sälja i slutändan. Numera har jag ju det. Inte just nu. Men jag har ju liksom min onlineutbildning, Social Brand Lab, som jag ändå kommer att öppna igen senare i vår. Så att jag har ju liksom en tjänst, en produkt. Men det där är ju också så här, även om man inte har det, de enda två kanalerna som du har komplett kontroll över, det är din blogg och din mailinglista. Och det här är liksom, om du är rädd för att bli slav under algoritmen, så behöver du använda dig av de här två kanalerna för att kunna liksom förvalta dina läsare och dina besökare och faktiskt förhoppningsvis senare down the line konvertera dem till kunder på ett eller annat sätt. Men hur vet man då vilken typ av innehåll som man bör pusha? Liksom? Hur vet man så här, nu har jag skrivit det här inlägget och vad ska jag göra härnäst?
Mm. Jag tycker alltså lika viktigt det är som att optimera sina inlägg och kolla lite på hur man ska liksom söka optimera dem. Så lika viktigt är det ju att faktiskt analysera. Alltså hur går det? Vad händer med? Du kanske redan har redan innan du börjar söka optimera så kanske du har en massa Google-trafik. Som du inte riktigt vet, så här, vilka inlägg kommer de in på och varför gör de det. Så där tycker jag att man ska ta och kika lite i Google Analytics. Och kolla då framförallt på, liksom kolla på källan och den trafiken. Och det här kan man googla sig till om man är osäker på hur man gör.
Liksom, har du någon liten analytics-guide också kanske på den
jag
där?
Tror att jag har något inlägg på den där också. Ja, jag har ett inlägg just om hur man så här optimerar gamla inlägg som man har på bloggen. Så då nämner jag också lite om analytics. Och det andra verktyget som också är av Google då, det är Search Console. Och man kan integrera Search Console med Analytics, men man får lite mer data från om man går in direkt till Search Console. Och där kan man då se vad för faktiska sökningar folk har använt för att komma till ens inlägg. Så det kan ju vara så att jag publicerar min reseguide till Paris. Och sen ser jag efter 2 månader att den börjar få lite trafik och jag tänker, grymt, äntligen liksom. Men så går jag in i Search Console och då ser jag kanske att det är någon som har sökt på ett specifikt hotellnamn och landat på mitt blogginlägg. För det kanske bara är jag som, alltså att det kan vara ett nytt hotell och det finns inte så mycket innehåll på internet om det här hotellet. Så att då hamnar man på mitt inlägg för att jag har nämnt det i inlägget. Och då är det ju egentligen inte min reseguide som presterar bra, utan det är ju något annat. Och det är ju väldigt värdefull information. För då vet jag också att folk som kommer in på mitt inlägg, de vill ha info om det här hotellet och inte om det andra. Och alltså där kan man hitta mycket intressant information och få liksom djupare förståelse för vad det faktiskt är folk söker på. Och igen kan man ju använda det till inspiration. Folk kanske söker på någonting som man egentligen inte riktigt besvarar i sitt inlägg. Då kan man ju göra ett nytt inlägg där man faktiskt optimera för den sökfrasen och skriver om det som
det hotellet.
Ja, till exempel, nu kanske det blir ett dåligt exempel. Då kanske man istället kan utveckla om hotellet i det redan existerande inlägget. Men det kan vara att folk söker på glutenfria bananpannkakor. Liksom, nu är väl de ganska glutenfria från start. Men du vet, de kanske är säker på något.
Matbloggaren.
Min expertis.
Du avslöjade du själv precis, tror jag. Jag bara, titta inte på mig, jag kan ingenting om mat, jag har ingen aning.
Nej, det var ett dåligt exempel. Men folk kanske söker på så här, strategi till Facebook, och så kommer de på ditt blogginlägg som handlar om strategi till Instagram.
Ja.
För att du har nämnt Facebook i det inlägget. Och så kanske inte finns så mycket annat innehåll på Google, och ditt inlägg liksom kanske redan är populärt. Så då, och då kan det ju vara ett tecken för dig att aha, jag borde ju skriva ett inlägg om hur man gör en strategi för Facebook. Mm.
Och liksom länka till från det här inlägget som redan får trafik.
Ja.
Men ja, jag tycker att det är ett superbra tips, Jennifer.
Ja, bra. Är du på väg in i Search Console nu och kika på din
Nej,
trafik?
Nej, alltså jag har försökt installera The Search Console and I want to kill it. Men har du något inlägg om det?
Jag tror att jag nämner någonstans, kanske länkar till någon lite sån här.
Jag tror att vi...
Finns det inte på Inos hemsida?
Jo. Inlägg om Search Console finns på Influencers of Sweden. Vi länkar det från show notes också. Så att får ni liksom allting samlat på en och samma plats. Men hörru du, Jennifer, jag tror att vi ska börja avrunda här. Men först vill jag ju ha dina tre bästa tips. Hur får man en framgångsrik blogg?
Förutom att jobba med sökoptimering.
Ja.
Ja, alltså man satsar på något som man älskar, alltså något man drivs av. Och även om man kan ha ett företagsmål i syfte eller liksom ett intresse att tjäna pengar, så ska det vara något man brinner för. Man ska tänka att jag kan göra det här gratis. Det är en bra bas. Sen så ska man ha ett rimligt mål. Alltså du måste inte blogga varje dag, du måste inte ens blogga en gång i veckan. Det kan vara varannan vecka, men sätt upp ett mål som känns rimligt för dig och som funkar med din livsstil och som kanske är också lite realistiskt. Och nätverka med andra. Alltså det har varit det kanske mest givande och viktiga för mig i liksom så här, min bloggkarriär, eller hur man ska beskriva det. Alltså det är så värdefullt att kunna få tips och input från andra och bara ha ett sammanhang att kunna nörda ner sig i det här och prata mer om det och sin frustration och liksom, när bloggen ligger nere eller när man får en elak kommentar eller när man inte får någon kommentar alls. Mm. Bara att ha någon och kunna bolla det, allt sånt med, det behöver man.
Kollegor.
Ja, också kallade.
Tack snälla Jennifer för att du var med.
Ja, tack själv.
Tack för det här fullspäckade avsnittet, Jennifer. Vad tog du med dig från dagens avsnitt? Glöm inte att skärmdumpa din poddapp, posta på Instagram stories och tagga mig på @lalinda och berätta. Fick du något aha-moment av det här avsnittet? Kommer du att faktiskt börja jobba lite mer med SEO efter att ha lyssnat på mig och Jennifer? Jag hoppas det. Länkarna till det vi pratade om i avsnittet hittar du i show notes på lalinda.se/86. Lycka till med ditt SEO-ande och så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.